Okej, så välkomna hit.
So welcome to this place.
Och vi ska alldeles strax läsa ett skriftställe.
Read a portion of the scripture.
Som idag är hämtat från första Petrusbrevet 5.
And today is from 1 Peter 5.
Och verserna 8 till och med 11.
This is 8 to 11.
Första Petrus 5.
1 Peter 5.
Verserna 8 till 11.
Verses 8 to 11.
Och för er som inte vet var Petrusbrevet är.
Jo, nu har jag hittat det.
Ja, okej. Så är det efter Jakob. Fast det är lite olika biblar faktiskt.
It's a bit different in different Bibles.
Vissa språk har valt att lägga de här ja, lite en annan ordning på dem.
Some languages they're in a different order.
Men vi ska börja med bön.
Let's begin by a word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna morgon.
Lord, we thank you this morning.
För en ny dag.
This new day.
Och Herre, vi är enormt tacksamma.
And Lord, we are so grateful.
För vad du har gjort för oss.
For what you have done for us.
Och det är egentligen den enda anledningen till att vi möts.
And that's actually the only reason why we meet.
Att påminna oss själva och varandra.
To remind ourselves and each other.
Vem du är.
Of who you are.
Vad du har gjort.
And what you have done.
Och vad du har gjort oss till.
And what you've made us of.
Och vi tackar dig just nu.
And we thank you now, Lord.
Tala till våra hjärtan.
And just speak to our hearts.
Bygg upp oss.
And edify us, Lord.
I ditt namn.
In your name.
Om du fick chansen att beskriva Gud.
If you could describe God.
Vad skulle du säga?
What would you say?
Jag hörde en berättelse en gång.
I heard a story once.
Jag vet inte om den är sann eller inte.
I don't know if it's true or not.
Men det var en person som var med i Jehovas vittnen.
There was a person who was in the Jehovah's Witnesses.
Och han eller hon kom till ett hus, knackade på dörren.
And he or she came to this house and knocked on the door.
Och det öppnade en mycket vänlig man.
A very friendly man opened the door.
Och han sa, kom in.
And he said, come in.
Och han kommer in.
And he entered.
Och sätter sig där och får bästa platsen i vardagsrummet.
Sat down on the best seat in the living room.
Och han blir serverad kaffe och lite kakor och allt vad det kan vara.
And they made coffee for him and some cakes.
Han sa, vad har du att säga?
And he said, what do you want to say?
Och då svarar den här Jehovas vittnepersonen.
And this person from the Jehovah's Witnesses, he answered.
Jag vet inte, för jag har aldrig kommit så här långt.
I don't know, because I never come this far.
Med andra ord, man får aldrig komma till skott och berätta.
They actually never get to tell.
Någon slår dörren i ansiktet på en.
Because people just close the door in their face.
Eller någon ifrågasätter den hela tiden.
Or someone's questioning what you're saying all the time.
Och så kan det vara för oss kristna också.
And it couldn't be that way for Christians too.
Men vad skulle hända?
But what would happen?
Om någon kom till oss.
If someone came to us.
Och sa liksom, jag har alltid i världen.
And said, I've got so much time.
Jag vill bara höra från dig. Hur är Gud? Vem är?
And now I just want to hear from you who God is.
Beskriv honom.
What is like. Describe him.
Och vi skulle göra ett försök.
And we would try.
Och jag hoppas och tror att vi skulle göra ett ganska bra jobb.
And I hope and believe that we would do quite a good job.
Inte på grund av våran subjektiva upplevelse av Gud.
Not because of our subjective experience of God.
Men på grund av våran objektiva förståelse av Guds ord.
But because of our objective understanding of the word of God.
Men hur ser Gud på mig?
But how does God see me?
Och hur ser jag på honom?
And how do I see him?
Jag tänkte på hur när vi använder termen Gud.
And when we use the word God.
Så uppfattas den väldigt olika.
People see it very differently.
För en del människor så är Gud ett, vad man säger på svenska, ett hjärnspöke. Imagination.
Some people, God is just an illusion.
Han är en uppfinning av de svaga.
Just something weak people have invented.
Att man ska ha någonting att tro på.
That you must have something to believe in.
Så att man känner sig lite bättre.
So that you can feel better.
För andra är Gud egentligen inte en Gud.
And for others, God is not really a God.
Han är en opersonlig kraft.
He's an impersonal force.
Och det jag är intresserad av egentligen är inte att ha en relation med denna.
not
kraft.
Interested in having a relationship with this force.
Utan snarare att lära mig att kontrollera denna kraft till min egen fördel.
But rather to learn to control this force so that I can use it.
För det andra är att kärlekens gud.
And the second thing is that he's the god of love.
Och när jag säger kärleken så gör jag citationstecken.
And I make quotation marks when I say love.
Oh, han älskar alla människor.
Because he loves everyone.
Det är sant.
That's true.
Man säger, det spelar ingen roll hur jag lever.
Doesn't matter how I live.
Det spelar ingen roll vad jag tror.
Doesn't matter what I believe.
Det spelar ingen roll vilken tro jag har.
Doesn't matter what faith I have.
Om det finns en gud.
If there is a God.
Och det tror jag det gör.
And I do believe.
Om
that.
Det finns en himmel.
If there is a heaven.
Och det tror jag det gör.
And I do believe that.
Kommer alla dit.
Then everyone will come there.
Det är den gudsbilden som en del har.
That's the picture of God that some people.
Men väldigt många har också den här gudsbilden.
But many people have this.
Man ser Gud som en himmelsk tyrann.
They see God as a heavenly tyrant.
Han sitter på sin tron.
He's on his throne.
Han älskar att göra livet svårt för oss.
And he loves to make life difficult for us.
Han för protokoll över allting.
He's taking down everything.
Och i rätt stund.
And at the very correct moment.
Så vill han dra upp det här gamla.
He just drags these old things up again.
Och vad jag sa?
What did I say?
Du kan inte.
You can't do
it. Du klarar
det inte. You won't make it.
Han är aldrig nöjd.
He's never satisfied.
Det är också den bild många har av Gud.
That's also a picture many people have.
Så frågan jag har denna morgon.
So the question I have this morning.
För oss.
To us.
Som församling.
As church.
Men för, som individer också.
And also as individuals.
Är Gud en välsignelse?
Is God a blessing?
Eller ser vi honom bara som ett hinder att ta sig förbi?
Or do we just see him as an obstacle that we have to get past?
Han finns där.
He's there.
Men vi måste liksom bara manövrera oss runt honom.
But we just have to find a way around him.
Att vara på god fot med honom.
And to have to be friends with him.
Men egentligen så är jag inte så intresserad av att ha en relation.
But I'm not really interested in having a relationship with him.
Och vi skulle naturligtvis säga, varför ställer du de här självklara frågorna?
And we would say, of course, why do you say, why do you ask this self-evident question?
Vi älskar Gud av hela vårt hjärta.
Because we love God with all our hearts.
Så hjälper vi mungiporna upp lite.
And then we smile a bit.
Men ibland så strider vi med honom.
But sometimes we fight with him.
Och det är rejält.
And really, really a lot.
Och antingen så är jag unik.
And maybe I'm unique.
Eller så är andra människor lögner.
Or maybe other people are liars.
För jag strider med Gud.
Because I battle with
God. Jag ifrågasätter inte hans existens.
I don't question his existence.
Och jag ifrågasätter egentligen inte hans natur heller.
And I don't question his nature.
Men jag ifrågasätter ofta min relation med honom.
But I often question my relationship to him.
Varför tillåter du det här?
Why do you allow this?
Varför blev det så här?
Why did it turn out this way?
Hur kan du göra så?
How can you do that, God?
Och så vidare och så vidare.
And so on and so forth.
Idag ska vi tala om all nåds Gud.
Today we'll speak about the God of all grace.
All nåds Gud.
The God of all grace.
I läste vi första Petrus?
Nej.
Okej, okay, då gör vi det nu. Okej. Okay. Första Petrus 5.
First Peter 5.
Verserna 8 till 11.
Verses 8 to 11.
Var nyktra och vaksamma. En motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter det man ska sluta.
Be sober, be vigilant, because your adversary the devil walks about like a roaring lion, seeking whom he may devour.
Gör motstånd mot honom, orubbliga i tron. Tänk på era bröder här i världen. Tänk på att era bröder här i världen utstår samma lidande.
Resist him, steadfast in the faith, knowing that the same sufferings are experienced by your brotherhood in the world.
All nåds Gud som har kallat er till sin eviga härlighet i Kristus, han ska upprätta, stödja, styrka och befästa er sedan ni en kort tid har lidit.
But may the God of all grace, who called us to his eternal glory by Christ Jesus, after you have suffered a while, perfect,
hans är makten,
establish strength and settle you.
Hans är makten i evighet. Amen.
To him be the glory and the dominion forever and ever. Amen.
Så vi har en motståndare.
So we have an adversary.
Det är helt uppenbart.
That's obvious.
Och det står att vi ska göra motstånd mot honom.
And it says that we should resist him.
Det är inte med några magiska fraser.
Not with magical words.
Liksom vi uttalar någonting och kastar ut några demoner här och där.
We just say something and then throw out some demons.
Nej, att göra motstånd mot Satan.
But to resist Satan.
Det är att vara fast etablerad i Guds nåd.
It's to be established in the word of God.
För nåden är det enda som fienden inte rår på.
Because grace is the only thing that the enemy can't touch.
Därför att allt annat kan han ifrågasätta.
Because he can question everything else.
Men om jag känner Guds nåd.
But if I know the grace of God.
Som det står i Kolosserbrevet 1:6.
As it says in Colossians 1:6.
Det står att ni har lärt känna Guds nåd som den verkligen är.
It says that you've learned to know the grace of God as it truly is.
Så att göra motstånd mot Satan.
And to resist Satan.
Det är att lära känna Guds nåd så som den är.
Means to get to know the grace of God as it is.
Därför hur ska du kunna slå ner någon som hela tiden står upp igen?
Because how can you beat someone down who's getting up all the time again?
Men vad, hur vi gensvarar till omständigheterna?
But how we respond to the circumstances?
Är baserat på vad vi tror om honom.
It's based on what we believe in him, about him.
Och vilken typ av relation har jag med Gud?
And what kind of relationship do I have with God?
Och vilken typ av relation vill jag ha med Gud?
And what kind of relationship do I want to have with God?
Vi ska börja med att titta på en förstklassig förklaring.
And we'll start by looking at a first class explanation.
I Johannes evangeliet.
In the Gospel of John.
Det första kapitlet.
Chapter 1.
Och verserna 14 till och med 18.
Verses 14 to 18.
Så står det följande. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av Fadern. Han var full av nåd och sanning.
And the word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth.
Ordet blev kött.
The word became flesh.
Inkarnationen gör kristendomen unik.
The incarnation makes Christianity unique.
Gud blev en människa.
God became a man.
Jesus var full Gud och full människa.
Jesus was true God and true man.
Och det står att den ande som inte erkänner detta.
And it says that the spirit who doesn't confess this.
Det är antikristan.
Is the spirit of antichrist.
Så det spelar ingen roll hur mycket goda gärningar.
So it doesn't matter how many good works.
Hur snälla och fina de här människorna.
And how nice these people are.
Hur goda intentioner de har mänskligt sett.
And what good intentions they have humanly speaking.
Så att det är antikristande.
It says it's the spirit of antichrist.
Men om jag erkänner.
But if I confess it.
Att Gud har blivit människa i Jesus Kristus.
That God has become a man in Jesus Christ.
Då har jag Guds ande.
Then I have the spirit of God.
Då är jag frälst.
Then I am saved.
Då tillhör jag honom.
Then I belong to
him. Då är jag ett Guds barn.
Then I am a child of God.
Ordet blev kött.
The word became flesh.
Sen i vers 15.
And then in verse 15.
Johannes vittnar om honom och ropar. Det var om honom jag sa att han kommer efter mig. Nej, han som kommer efter mig är före mig. Eftersom han var före mig.
John bore witness of him and cried out saying, this was he of whom I said, he who comes after me is preferred before me, for he was before me.
Här har vi Jesu överlägsenhet gentemot, eller jämförelse med Johannes Döparen.
And this is the superiority of Jesus compared with John the Baptist.
Ingen människa som har levt.
No human being who has been alive,
eller som kommer att leva,
or will be alive,
kommer någonsin att kunna jämföras med Jesus Kristus.
Will be, no one can be compared with Jesus Christ.
Han var den unika gudsmannen.
He was the unique God man.
Och sen står det i vers 16.
And then it says in verse 16.
Av hans fullhet har vi alla fått nåd och åter nåd.
And of his fullness we have all received, and grace for grace.
Jag tror att många av er är som jag. Och älskar havet.
I think that many of us are like me and love the sea.
Och om man någon gång står vid havets strand.
And if you're standing on the shore by the sea.
Så vet ni att vågorna slutar aldrig att komma.
You know that the waves will never stop.
Man tänker att någon gång ska det väl sluta eller lugna ner sig.
You think that sometime these waves will stop.
Men det är samma tanke här.
And it's the same thought here.
Att Guds nåd slutar aldrig att komma till oss.
That the grace of God will never stop coming to us.
Det är som våg efter våg efter våg.
It's like wave upon wave upon wave.
Av hans fullhet.
Of his fullness.
Allt det han är.
All that he is.
All nåds Gud.
The God of all grace.
Han ger oss nåd på nåd.
He gives us grace on grace.
Sen i vers 17.
And then in verse 17.
Till lagen gavs genom Mose. Nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ.
Stackars Mose.
Poor Moses.
Att han fick den uppgiften.
What a job he got.
Men det var inte fel att ge lagen.
But it wasn't wrong to give the law.
Lagen är god.
The law is good.
Så länge vår relation med lagen inte är en sådan att vi tror att det är Guds väg till frälsning.
As long as we don't, our relationship to the law is not such that we believe that it's God's way to salvation.
Om vi tror att Guds väg till frälsning är genom lagen.
And if we think that God's way to salvation is through the law.
Då blir lagen en förbannelse.
Then the law is turned into a curse.
Inte en välsignelse.
Not a blessing.
Då har vi en helt felaktig bild av Gud.
Then our view of God is completely wrong.
Då är han den himmelske tyrann.
Then he's the heavenly tyrant.
Som vill göra livet svårt för oss.
Who wants to make life difficult for us.
Men nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.
But grace and truth came through Jesus Christ.
Vilken härlig duo.
Such a great duo.
Nåden och sanningen.
Grace and truth.
Fantastiskt.
Amazing.
Nåden är sanningen.
Grace is truth.
Gud är verkligen en nådesfull Gud.
And God is really a grace, God full of grace.
Helt underbart.
Really wonderful.
Okej, sen ser vi också i vers 18.
And then we can see in verse 18.
Att ingen har någonsin sett Gud den enfödde, som själv är Gud och är hos Fadern och har gjort honom känd.
No one has seen God at any time. The only begotten son who is in the bosom of the father, he has declared him.
Det här ordet för att göra honom känd.
This word declare him.
Det är exigeomai.
Is exigeomai.
Och det betyder egentligen att ta någonting ut ur något.
Which really means to take something out of something.
Ni vet exempelvis hur vi använder ordet exegetik.
You know, we use the word exegesis.
Och det betyder att man tar ut meningen från en text.
Which means that you take the meaning from a text.
Och det är också vad det betyder här.
And this is what it means here.
Att Jesus förde ut ur Gud vem han är.
That Jesus took out of God who he was.
Och förklarade det för oss.
And declared and explained it to us.
Så vi hade inte kunnat veta någonting om Gud.
So we couldn't know anything about God.
Om det inte hade varit för Jesus Kristus.
If not for Jesus Christ.
Det är ganska intressant.
That's interesting.
Jag undrar vad de håller på med det. Men
var
bedjande.
Do pray.
Så vi har en förstklassig förklaring.
So we have a first rate explanation.
I Hebreerbrevets första kapitel.
In the first chapter of Hebrews.
De första två verserna.
And the first two verses.
Det står att Gud har talat till oss på många olika sätt.
Says that God has spoken to us in many different ways.
Men i denna sista tid genom sonen.
But in these last days through the son.
Ingen skulle veta någonting om Gud om han inte uppenbarade
no one, would know anything about God if he didn't reveal it to
us. Men nu har han uppenbarat sig själv för oss.
But now he has revealed himself to us.
Han har förklarat, Jesus har förklarat vem Gud är.
Jesus has explained who God is.
Och det skulle inte kunna vara en bättre förklaring.
There couldn't be a better explanation.
Wow. Nummer två.
Number two.
Så har vi ett enormt erbjudande.
We have such a good offer.
I Hebreerbrevets fjärde kapitel.
In the fourth chapter of Hebrews.
Verserna 14 till 16.
Verses 14 to 16.
Så har vi en text som vi kan läsa.
We have this text.
Jag tror att det är bra att läsa texten.
Hebreerbrevets
4.
Hebreerbrevets 4.
Och verserna 14 till och med 16. Ja, en dag kommer vi att skratta åt den. Eller det gör vi kanske redan nu. Men... Okej, då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna, låt oss hålla fast vid vår bekännelse.
Seeing then that we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our confession.
Till vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blir frestad i allt liksom vi, men utan synd.
For we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin.
Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.
Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need.
Så, Guds tron.
To the throne of God.
Kan vi tänka oss Guds tron?
Can we imagine the throne of God?
Hur är det?
What it's like.
Att vara i hans närvaro.
To be in his presence.
En evig härlighet.
An eternal glory.
Som ingen kan förstå eller komma till.
And no one can understand it or come to it.
Vem är Gud?
Who is God?
Hur ska vi kunna förklara det?
How can we explain it?
Annat än att han har uppenbarat sig själv.
Only that he has revealed himself.
Genom sitt ord.
Through his word.
Och vi kan bara säga sån och sån är.
And we can just say that he's like this.
Och vi kan leva i en relation med honom.
And we can live in a relationship.
Men vi kan aldrig förklara varifrån han kommer.
But we can never explain where he comes from.
Eller vem han är.
Or who he is.
Jag vet inte hur det kommer att vara evigt.
I don't know what eternity will be like.
Om det är så att vi helt plötsligt säger, aha, det var så det var.
Maybe we will think, oh, that's the way it was.
Ja, det var inte så konstigt som jag trodde.
It wasn't as strange as I thought.
Nu vet jag.
Now I know.
Eller, vi kommer inte att förstå det.
Or maybe we won't understand it at all.
Men det är inte det som är poängen.
That's not the point.
Ibland säger människor så här.
Because sometimes people say like this.
När jag kommer till Gud.
When I come to God.
Då ska jag fråga honom det här och det här och det här.
Then I will ask him this and that.
En del har till och med förberett sina små listor.
And some have actually prepared lists. Say.
Men faktum är
but the fact is,
att när vi är i hans närvaro
when we come to his presence,
så kommer vi ha svar på alla de frågor som vi behöver få svar på.
Then we will have the answer to all the questions that we need an answer to.
Och de som vi inte behöver få ett svar på.
And the questions that we don't need an answer.
De kommer vi inte heller att ha behov av ett svar på.
There is no need for an answer.
Så med andra ord, vi kommer att vara fullständigt tillfredsställda.
So we will be totally satisfied.
I hans närvaro.
In his presence.
Därför att vi försöker att förmänskliga Gud.
Because we try to make God more human.
Få ner honom på våran nivå.
And get him down to our level.
Men Gud är Gud.
But God is God.
Och vi är människor.
And we are humans.
Nådens tron.
The throne of God.
Så att det finns nåd till hjälp i rätt tid.
It says that there is a grace that will help us the right
det finns nåd till hjälp i rätt tid.
There's a grace that will help at the right moment.
Gud är alltid i tid.
God is always there at the right moment.
Kommer ni ihåg förra söndagen?
Remember last Sunday?
Pratar om Lazarus.
We spoke about Lazarus.
Och sa vi om Lazarus.
And what did we say about Lazarus?
Han dog.
That he died.
Jesus kom inte i tid.
And Jesus didn't come on time.
Och Lazarus systrar, de var upprörda.
And the sisters of Lazarus were upset.
Du kunde väl åtminstone ha skyndat dig hit.
We could have hurried here at least.
Men nu dog han istället.
But now he died.
Men istället uppväcker Jesus honom från de döda.
But now instead Jesus will raise him from the dead.
Han gjorde mycket mer.
He did so much more.
Än vad de ens kunde tänka eller be.
That they could even imagine or think.
Guds nåd finns där.
God's grace is there.
Och han vädjar till oss att utnyttja det.
And is pleading to us to use it.
Tänk när vi får ett erbjudande.
Just imagine when we have an offer.
När vi inte tar vara på det.
And don't use it.
Jag hade gett min fru en presentkort på ett spa.
I had given my wife a gift card at a spa.
Det låg i en liten röd ask.
And it was in little red box.
Hon hade ett år på sig att utnyttja.
And she had one year to use this.
Hon gjorde det i fredags.
She did it on Friday night.
När var sista när var utgångsdatumet på det?
And when was the last date?
Den 5 december.
The 5th of December.
Tänk om hon hade missat det.
Just think if she had missed it.
Och de sa till henne att det är väldigt många som gör det.
And they told her that so many people do this.
De kommer med för gamla vad heter det nu, såna här certificat, när heter det? Vad heter det? Presentkort heter det.
They come with the gift cards that are too old.
Och då är det för sent.
And that is too late.
Erbjudan.
It's an offer.
Guds nåd är tillgänglig.
The grace of God is there.
För frälsning.
Unto salvation.
Många människor tar inte emot.
But many people don't receive.
Många tar emot det i sista sekund.
And many receive it at the very last moment when they are dying.
Underbart.
Great.
Men man måste ta emot.
But you must receive it.
Det är inte en tron av dom.
It's not a throne of judgment.
Det är en tron av fördömelse.
And it's not a throne of condemnation.
Utan det är en tron av nåd.
But it's a throne of grace.
På engelska finns det något som heter Amplified Bible, den förstärkta Bibeln.
In English there's something called the Amplified Bible.
Och det är liksom inte en översättning, utan det är som att man, om det är ett ord som kräver 2, 3, 4 ord för att förklaras, då använder man det.
It's not like a normal translation, but if a word needs 3 or 4 words to explain what it means, then they use 3 or 4 words.
Den är lite tjockare än andra biblar.
So it's thicker than a normal Bible.
Tar väldigt lång tid att läsa.
And it takes a long time to read it.
Men jag läste bara den här versen i Amplified.
I read this verse in the Amplified.
Och då står det så här att vi kommer till hans tron och får oförtjänt nåd.
And then it says that we come to his throne and get grace that we don't deserve.
Men vänta lite nu. All nåd är ju oförtjänt.
But just wait a moment, because all grace is something we can't deserve.
Det är helt onödigt att använda det ordet.
So it's unnecessary to use that word.
Men det lät väldigt bra.
But it sounded really good.
Och det talade till mig.
And it spoke to me.
Att vi kommer och får oförtjänt nåd.
That we come and we get grace that we don't deserve.
Språkligt sett har det där ordet ingen riktig betydelse.
Linguistically, this has no meaning really.
Om man förstår ordet nåd rätt.
If you have a true understanding of the word grace.
Men gör man inte det?
But if you don't.
Vilket vi ofta inte gör.
And often we don't.
Då behöver vi också förstå att den är oförtjänt.
Then we must also understand that it's something we can't deserve.
Men Guds tron.
But the throne of God.
Där blir våra behov mötta.
That's where our needs are met.
Där stillas våran vrede.
And that's where our wrath is.
Där får vi vägledning.
And that's where we get guidance.
Där blir vi styrkta i våran svaghet.
And that's where we get strength in our
weakness. Där bryts tvivel i tro.
And that's where doubts exchange and get faith.
Och där blir fruktan till mod.
And fear is turned to courage.
Mycket, mycket mer.
And so much more.
Har vi en längtan att närma oss Guds tron?
Are we longing to get close to the throne of God?
Eller är vi nöjda med det vi har?
Or are we satisfied with what we have?
Jag kan säga en sak.
I can say one thing.
Gud är inte nöjd med det.
God is not satisfied.
Han vill ha mer.
He wants more.
Han ger inte upp.
He doesn't give up.
Förrän han har allt av oss.
Until he has all of us.
Den processen kan vara ganska jobbig.
And that can be quite a painful process.
Men den som har son,
but if you have the son,
han har liv.
Then you have life.
I första Johannes 5.
In 1 John 5.
Verserna 11 till och med 13.
Verses 11 to 13.
Satan ljuger för oss om våra verkliga behov.
Satan is lying to us about our real needs.
Talade med en person för en tid sedan.
I spoke to someone some time ago.
Gick igenom en svår period.
Who was going through a difficult time.
Förklarade vad de så att säga gick igenom.
And explained what this person was going through.
Och allt jag kunde säga.
And all I could say.
Var att allt det du säger är en lögn.
That was that everything that you say is a lie.
Inte att jag anklagade dem för att vara lögnare.
I didn't accuse that person to be a liar.
Men jag säger du har levt i en lögn.
But I said that you have lived in a
lie. En satanisk lögn.
In a satanic lie.
Det du säger är inte sant.
What you are saying is not
men
true.
Om du väljer att tro på det,
but if you choose to believe
då kan jag ingenting göra.
There's nothing I can do.
Då kan ingen annan göra någonting heller.
And no one else can do anything.
Jag måste sätta sanningen i kontrast till lögn.
I must put truth in contrast to the lie.
Och det var det vi sa tidigare.
And that's what we said earlier.
Stå emot Satan.
Resist Satan.
Och han ska fly från.
And he will flee from you.
Lev i nåd.
Live in grace.
Och då kommer han att få ge upp.
And then he will give up.
Så vi har en förstklassig förklaring.
So we have a first-rate explanation.
Vi har ett enormt erbjudande.
And we have an amazing offer.
Att komma till hans tro.
To come to his throne.
Vi har också ett lojalt löfte.
And we have a loyal promise.
I Filipperbrevet 1:6.
In Philippians 1:6.
Lojalt löfte i Filipperbrevet 1:6.
A loyal promise in Philippians 1:6.
Vi kan läsa.
We can read it.
som avslutning här.
Just as to finish off, yeah.
Filipperbrevet 1:6. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det inför Kristi Jesu dag.
Being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Jesus Christ.
Gud lovar att han ständigt arbetar för vår sak.
God is promising that he's always working for us.
Han är för oss, vem kan då vara emot oss?
He is for us, then who is against us?
Han ger inte upp förrän han har allt av oss.
He won't give up until he has all of us.
Vi har blivit frälsta av nåd.
We are saved by grace.
Men samma nåd står vi nu i.
But we are now standing in the same grace.
I Romarbrevet 5:2.
In Romans 5:2.
Att stå i hans nåd.
And to stand in his grace.
Innebär inte att Gud är passiv i relation till oss.
Doesn't mean that God is passive in that.
Han till och med disciplinerar oss när vi går på fel väg.
He will discipline us when we take the wrong turn.
I Hebreerbrevet 12.
In Hebrews 12.
Verserna 5-11.
Verses 5-11.
Men vänta nu, Gud är all nåds Gud.
Oh, wait a moment. If God is the God of all grace.
Han är kärlekens Gud.
And is the God of love.
Hur kan han då disciplinera oss?
Then how can he discipline us?
Det görs i kärlek.
It's done in love.
Om Gud skulle låta oss gå på vår egen väg.
If God would let us go our own way.
Då skulle vi förbanna de döva.
Then we would curse the deaf.
Och vi skulle fälla de blinda.
And we would make the blind stumble.
Och det är ingenting som Gud vill.
And God doesn't want that.
Så han leder oss.
So he guides us.
Så vi undviker en katastrof.
So that we can avoid a disaster.
Och där ingår hans kärleksfulla disciplin.
And his loving discipline is part of that.
Men när ser vi Gud arg i Nya Testamentet?
But when do we see God angry in the New Testament?
I evangelierna.
In the gospel.
I Jesu liv.
In the life of Jesus.
Ser vi det till exempel med den samaritiska kvinnan?
We see it with the Samaritan woman.
Hon hade haft 5 män.
She had 5 men.
Och nu bodde hon sambo med en sjätte.
And now she was living with the 6th.
Fördömde han henne?
Did he condemn her?
Nej.
No.
Vad gjorde han?
What did he do?
Han sa, du vet vad jag har sagt.
He said, you know what I said.
Gå vidare.
Just continue.
Fördömde han Zacchaeus?
Did he condemn Zacchaeus?
Som satt i trädet.
Who was sitting in the tree.
Och hade stulit pengar från folket.
And had stolen money from the people.
Nej.
No.
Han sa, kom och ät med mig.
He said, come and eat with me.
Jag vill gästa ditt hem.
I want to visit your home.
Fördömde han kvinnan som hade blivit ertappad i äktenskapsbrott?
Did he condemn the woman who had been caught in adultery?
Han sa, är det någon som fördömt?
He said, is there anyone condemning you?
Nej, inte heller jag gör.
No, and I don't either.
Gå och synda inte mer.
Just go and sin no more.
Vilka var de enda som han var arg på?
Who were the only ones that he was angry with?
De religiösa ledarna.
The religious leaders.
Det var de enda som han var arg på.
That's the only people he was angry with.
Vad står det i Klagovisorna 3:22?
And what does it say in Lamentations 3:22?
Det är Guds nåd att det inte är ut med oss.
That is by the grace of God that we are not
that we don't perish.
That we don't perish.
En ny dag.
A new day.
Den nya möjligheten.
The new opportunities.
Att lära känna honom.
Get to know him.
Och att göra honom känd.
And to make him known.
Vi är tacksamma för det som Gud gör.
We're grateful for what God is doing.
Ibland förstår vi det inte.
Sometimes we can't understand it.
Gud tvingar oss inte att följa.
God won't force us to follow.
Men han skapar i oss en hunger.
But he creates a hunger in us.
Och den hungern kan bara han tillfredsställa.
And only he can satisfy that hunger.
Men problemet är.
The problem is
Satan ljuger för oss.
That Satan is lying to us.
Och han säger att ditt verkliga behov är det här eller det här.
And he says that your real need is this or that.
Ja, just det. Det är det jag behöver.
Yes, that's what I need.
Det är de här materiella tingen som jag behöver.
I need these material
things. Eller det är den här typen av relation som jag verkligen måste ha.
And this is the kind of relationship I really must have.
Och jag rusar efter de här grejerna.
And I'm rushing after all these things.
Bara för att märka.
And just to notice.
Att det inte räcker.
That
det inte hjälpte.
It didn't help.
Så vad är det vi behöver?
So what do we need?
Vi behöver honom.
we need him.
Vi behöver lära känna hans nåd så som den verkligen är.
We must get to know his grace as it truly is.
Gud är inget hjärnspöke.
God is no illusion.
Gud är inte en opersonlig kraft.
He is not an impersonal force.
Gud är kärlekens Gud.
God is the love, God of love.
Men inte så som människor säger att allting är okej.
But not in the sense that people say that everything is okay.
Och han är definitivt inte en himmelsk tyrann.
And he's definitely not a heavenly tyrant.
Vad är han för någonting?
Then what is it?
Han är all nåds Gud.
He's the God of all grace.
Och allt vi kan göra.
And everything, all that we can do.
Ja, stå där och ta emot.
Is to be there and to receive it.
Nåd på nåd på nåd.
Grace upon grace upon grace.
Och denna nåd rår inte Satan på.
And Satan can't do anything about this grace.
Han kan ljuga hur mycket som helst.
He can lie as much as he wants to.
Men han kan inte nå på Guds.
But he can't do anything with the grace of God.
Att Gud ger nåd.
That God gives grace.
Till den som inte förtjänar.
To those who don't deserve it.
Inklusive.
Including.
De som förbannar de döda.
Those who curse the deaf.
Och de som fäller de blinda.
And those who make the blind stumble.
Det är den ultimata fallenheten.
That's as fallen as it can get.
Men även där finns Guds.
But even there you have the grace of God.
Och han säger, den finns där.
And he says it's there.
Den är där för er.
It's there for you.
Min tron är upphöjd.
My throne is exalted.
Inte för att fördöma.
Not in order to condemn.
Utan för att ge barmhärtighet.
But in order to give mercy.
I Jesaja 30.
In Isaiah 30, verse 18.
All nåds Gud.
The God of all grace.
Kom frimodigt till hans tron av nåd.
Came boldly to his throne.
Och begär hjälp.
And ask help.
När det behövs.
When you need it.
Och när det behövs.
And when do we need it?
Allt.
Always.
Och tronen är alltid öppen.
And the throne is always open.
Så låt oss ta detta erbjudande.
So let's take the offer.
Herre, vi tackar dig idag.
Lord, we thank you today.
Att du är all nåds Gud.
That you are the God of all grace.
Tack också Jesus att du gav oss nåd att predika klart detta budskap.
Thank you God that you gave us the grace to finish this message.
Trots konkurrens.
Despite the competition.
Vi ber här att du talar till våra hjärtan.
And Lord, we pray that you speak to our hearts.
Du bygger upp oss här.
And that you will edify us, Lord.
Du är all nåds Gud.
And you are the God of all grace.
I ditt namn, amen.
In your name, amen.